Ett poddtips från Podplay.
Hej, Hasse Aro här. Nu är min podd Fallen jag aldrig glömmer tillbaka med en ny säsong. Hör bland annat om pyromanen som skrämde slag på befolkningen i Tranås i över 20 år. Mordet på Segambino och många fler i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Podplay.
Men då är väl, var väl den här podden igång?
Ja, välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord. Vi med stora steg närmar oss vårt 200 avsnitt.
Men vad ska vi göra nu då när vi inte gör, det, gör livepodden då?
Du är ju inte i Stockholm då heller, så då kan vi ju inte ses. Men vi får fira med pompa och ståt på något vis. Mm.
Alltså något måste vi göra. Sen har ju du och jag en tradition som vi redan idag har fallerat.
Jag vet, jag är så besviken på det med mig själv att vi har gjort det.
Alltså vår nya tradition, ska vi berätta eller?
Ja, det kan vi väl göra, för vi vill ju kunna dela när vi gör storkovan.
Eller vill vi det? Det kommer bli sån typiskt, du vet, att det blir inbrott hemma hos oss. För att alla vet om att vi har köpt en ny, vad är en dyr grej man köper?
Jättedyr TV.
Jättedyr TV. TV. Exakt. Mm. Att vi, våra nya tradition ska vara att vi varje söndag skrapar varsin landade vi, va?
Mm.
Varsin triss.
Ja.
Och vi ska alltid dela på vinsterna. Nu har vi, ja. Om du, vet du vad, kan du bara gå, alltså, säga att du håller med mig om det jag precis sa.
Vadå?
Att vi ska dela.
För att då, alltså självklart, jag, det här är ett bindande muntligt, exakt, avtal mellan mig och Karin här. Ja, absolut. Vi, men gud.
Med 30 000 vittnen.
Du ändå vad hemskt att du ändå känner att jag måste säga det för att du inte litar på mig annars.
Men, nej, men vet du vad? Alltså, money corrupts people. Even you.
Ja.
Alltså, jag tror
kanske. Och alltså, even you också, alltså, my
verkligen.
Friend. Jag lovar, jag ska ha övervakningskameran varje gång du skrapar så att jag verkligen ser var, om du vinner. Så
alltså, vi kan bara ha videosamtalarna. Du behöver inte ha övervakningskameran.
Nej, jag ska ha övervakningskameran.
I mitt hem?
Jag ska sätta upp den någonstans där du inte vet var den sitter.
Okej, men kommer du ha igång övervakningskameran bara när vi skrapar?
Alltid.
Eller är det mer än
nej,
sånt?
Alltid.
Okej, det, alltid. Du har helt enkelt börjat övervaka mig. Är det det som har hänt?
Mm. Ja, det är det som har hänt.
Okej. Gud, spännande på något sätt. Men det, jag känner mig typ sedd. Det, literally.
Ja, men precis. Du ska vara, det är, du ska känna dig tacksam, skulle jag säga, för det.
Ja, men jag, alltså jag känner mig verkligen typ bekräftad. Ja. Så intressant.
Kul.
Men vi började då vår nya tradition med att glömma bort vår nya tradition.
Ja.
Så det får väl bli nästa vecka.
Men då, vi kanske gör imorgon.
Ja. Air. Man kan skrapa online, men det är ju inte samma känsla.
Det är inte samma känsla, för hur gör man då liksom, det känns just den där grejen,
skrapet,
skrapet, mm, och när vi vinner storkovan, ha lotten fysiskt, för den vill man rama in.
Det vill man verkligen. Det blir så jävla ovärdigt när man måste rama in en printscreen.
Verkligen.
Gå till en sån fotoaffär och skriva ut sin printscreen. Rama in.
Men så vi kan väl säga att alla ni som lyssnar, håll tummarna för oss.
Verkligen. Verkligen, hur mycket ska vi vinna från, när lägger vi ner podden? Skoja.
Alltså vinner vi 50 000 i månaden i 30 år?
Alltså, men vänta, så då måste vi, det, alltså jag skulle säga typ att då måste vi alltså varje månad i 30 år dela upp vår inkomst.
Ja, alltså drömmer ni?
Drömmen. Får man skrapa två stycken i Nyhetsmorgon, du som har sett mycket Nyhetsmorgon?
Det har aldrig hänt, tror jag.
Men någon gång ska vi vara den första.
Ja, vi får väl försöka lirka oss in.
Breaking new ground.
Gud vad härligt, när vi vinner så ska vi så här bli så glada och så står vi så här, hoppar och kramar varandra.
Du vet ju vad som kommer hända. Det som alltid händer. Det vill säga att alla tror, även vi, att man ska vinna 5 miljoner och sen får man 25 000.
Och så kommer vi ha sånt, en snurpen min när vi står där och bara,
framförallt, vet du vad? Det kommer bli, förstår du hur mycket jag kommer behöva jobba för att make up för när du blir sur? Alltså.
Men gud vad taskigt.
Ursäkta.
Vad menar
miss
du?
Glass half empty.
Ursäkta. Nej, du? Nu släpper vi det där. Det där du, nu blev jag sårad.
Precis som det kommer bli när vi skrapar fram 25 000 i Nyhetsmorgon.
Mm. Ja, Karin, det märks att du inte tittar för att... man kan inte vinna 25 000. Den lägsta vinsten är 100 000.
I månaden? Nej, men det är två olika saker.
Ja, nej, i månaden. Men ja, man kan inte vinna 5 miljoner i månaden.
Hur nice. 5 miljoner i månaden. I 5 miljoner
år. Fem, ja, exakt. Det är högsta vinsten. Oh, sen har vi inte sett någon vinna än.
Fan, vilken jävla tv jag ska köpa. Hör ni det där ute? Ni kan, yeah. Rob, please rob me, för jag får 5 miljoner. Nej, 2,5 miljoner även nästa månad.
Exakt.
Ja.
Ja, något annat.
Det har kommit en dokumentär om det här fallet som du gjorde för kanske typ 4-5 avsnitt. Har du hört det?
Ja, det såg jag.
Nu ska vi se.
Nu måste jag tänka vad det var för... för jag tänkte så här, det här har jag precis gjort. Vad var det för något nu då?
Alltså det är ju det här fallet med han som lurade jättemånga personer att han typ var så här jagad av IRA och sånt.
Ja, just det. Ja.
Robert Henry Freeguard, som var ju en sån... Det var det här i vårt avsnitt när vi båda två väl gjorde Con Artist, tror jag. Det är typ Pilina jul.
Ja, exakt.
Det finns i alla fall en Netflix-dokumentär om det nu. Jag har inte sett den, vi tänkte kolla på den ikväll efter vi du och jag på den.
Ah, vad kul.
Den heter The Puppet Master.
Just det, jag såg det igår morse.
Vad sa du?
Att den kom. Jag såg att den kom igår morse, jag har inte sett den.
Jag känner mig riktigt peppad.
Kul.
För att det var ju vilken jävla resa det fallet var.
Ja, jäklar.
Så det vill jag bara säga.
Det kommer vara spännande.
Sett något, hört något? Sagt något?
Alltså jag har typ inte gjort det. Sagt något, många saker.
Många bra något, saker.
Nej. nej, men jag lite vilsamt kollar på igenom Fab Five. Liksom det jag inte har sett av det. Och det är ju så jäkla
det nya.
Mysigt bara. Man blir så glad.
Härligt. Jag kollar ju på Real Housewives of Beverly Hills. Så. Du är uppenbarligen lite... på något sätt ändå, man måste ha lite sådana easy watching serier, och det är typ vad det är, så himla mycket. Ja, men vad bra att ingen av oss har kollat på någonting, men att vi ändå hade någon slags förslag. Vi kan väl återkomma nästa vecka om vi har sett den kanske.
Ja, det gör vi.
Och så länge så tänker jag att vi lika gärna kan bara göra vår egen podd. Det är ju ändå den som är huvudnumret, om man säger.
Exakt så. Så idag ska jag berätta om en ganska känd italiensk berättelse som bland annat gjordes till film på tidiga 60-talet på grund av dess liksom, ganska annorlunda karaktär, kan man säga.
Spännande.
Jag blev helt anfådd bara av den första meningen.
Nu ska du börja uttala alla de italienska namnen, och jag längtar.
Men de är typ helt okej. Vi ser här.
Ja, vi ser.
Så den 4 december 1575 föddes Mariana de Leiva i Marino i Milano. Hennes familj var, kan man säga, av hög börd. Hennes mamma, Virginias pappa, alltså Mariannas morfar, var den rikaste mannen i Milano. Och han hette Tommaso Marino, och han var då väldigt framstående bankman. Och Virginia hade innan hon träffade Mariannas pappa varit gift med en man som var greve för då ett grevskap någonstans i Italien, och fått ett barn med honom, en son, innan då den här greven dog liksom tidigt i deras äktenskap. Och då träffade då hon Mariannas pappa. Och Mariannas pappa hette då Martino. Och han kom också från en väldigt bra bakgrund. Bland annat så hade han en släkting som hette Antonio de Leiva, som var från Spanien men som stred i Italien för Charles den V, som var romersk kejsare, ärkehertig av Österrike, kung av Spanien och lord av Nederländerna.
Oj, vilket jävla
många köttiga, alltså många köttiga titlar. Och den här då, Antonia de Leiva, som då var
någon släkting till honom, typ farbror eller något sånt där. Han blev tilldelad grevskapet Monza, som verkar vara typ en förstad till Milano idag. Mm. Han blev då liksom tilldelad det här grevskapet och fick då också alla pengar som genererades i Monza. Och det blev han då tilldelad av Charles den femte för att han hade stridit så bra typ.
Mm.
Och när den här Antonio dog då, så tillföll Monza då Mariannas pappa Martino.
Just det.
Hänger du med?
Japp, japp, japp.
Så utöver då att han då har liksom typ makten över Monza och typ får alla pengar som kommer där, så är också Mariannas farfar, alltså Martinos pappa, hette Luis de Leiva. Och han var då prins av en stad som hette Ascoli. Så han var då prins och var också kapten och Spaniens första guvernör över Milano. Oj. Så det är liksom en ganska mäktig släkt, yep, kan man väl säga.
Yep.
Och jag tänker extra mycket liksom, alltså bara idag skulle man ju liksom, om man träffade någon som hade allt det här, så hade man ju tänkt, gud, wow. Och då så spelade väl alla såna här titlar och sånt ännu mer liksom skillnad.
Verkligen, verkligen.
Så lilla baby Mariana, hennes mamma Virginia och sonen från Virginias första äktenskap och hennes pappa Martino bor då i Monza. Ett år gammal så dör Mariannas mamma Virginia, och jag vet inte exakt var hennes pappa befinner sig i allt det här när mamman dör, men jag kan väl gissa då att pappor kanske inte direkt tog jättemycket ansvar för sina bebisar i slutet på 1570-talet. Så Marianna då får bo hos sina mostrar, och när mamman dör så blir det också en rättstvist om mammans, alltså arvet efter mamman, som är liksom ett ganska stort arv då, för hon hade ju liksom mycket pengar och sådär. Så mamman hade skrivit ett testamente där hon testamenterade halva sin egendom till då Mariana och halva till sin son som hette Marco Pio, då, som hon hade från sitt första äktenskap. Men släktingar till då sonen Marco Pio bestrider det här testamentet, och det verkar som att det slutar med att Mariana då inte får en krona eller någonting efter sin avlidna mamma. Så hon bor då hos sina mostrar i 13 år. Och när hon har blivit 13 så dyker hennes pappa upp hos mostrarna för att prata med sin dotter. Han har något att berätta för henne, för han har bestämt att hon ska bli nunna.
Mm.
Något som hon då kan tänka sig inte är superlockande för vem som helst egentligen.
Alltså ändå mer då?
Alltså mer då än nu, kanske. Absolut, det får man väl ändå säga.
Till Sigrid, 13 år gammal. Nu är det du som blir nunna.
Åh, nej, så himla hemskt.
Ja,
men hon har ju då liksom inget att säga till om. Så som 13-åring blir Mariana syster Virginia Maria på Sankta Margaretas kloster i Monza. Och väl där så verkar det som att hon typ ändå anpassar sig ganska fint. Och hon liksom ägnar sina dagar åt att läsa väldigt mycket. Hon undervisar andra yngre tjejer i klostret om kristendomen. Och hon höll sig väldigt mycket för sig själv, även om hon då liksom var väldigt omtyckt av de andra nunnorna och de som arbetade i klostret.
Mm.
Och åren verkar liksom ha haft sin stilla lunk där på klostret. Och du vet, de kom och gick, och till slut så var då Virginia Maria i tidiga 20-årsåldern. Och då händer något. För då lyckas, jag kommer kalla henne, nej, hon heter Virginia Maria. Jag kommer kalla henne för det helt enkelt. Det är enklast så. Eller hon heter ja, det är hennes nunnenamn då, som hon heter nu. Hon då träffar en man. Och den här mannen som hon träffar var greve Giovanni Paolo Osio. Och Giovanni var då något av en kvinnokar och verkar ha varit det från tidig ålder. Det gick liksom vitt spridda rykten om att utöver då att han hade been around så att säga, så hade han också mördat både en och annan person.
Oj!
Så han liksom, han är lite så...
Han är inte topp
mytomspunnen,
kan man säga.
Nej, nej. Exakt så. Och som jag förstår det då så har Virginia Maria på grund, eller tack vare sin bakgrund, lite friare tyglar än vad andra nunnor hade.
Typ att hon får typ så träffa män?
Nej, men typ utöver att hon så här undervisade i klostret, så verkar det som att hon har typ någon slags här fastighetsförvaltare för vad jag gissar är klostrets byggnader. Eller du vet, så här, hon är liksom ute i byn en del. Och hon verkar också ha haft något, någon slags roll i det juridiska systemet i Monza.
Okej, spännande.
Så hon är liksom lite... Hon är liksom, ja, för att jag typ såg framför mig att framför allt då på 1500-talet så kanske man liksom var väldigt skyddad som nunna. Eller jag vet inte. Men hon verkar i alla fall fått liksom varit ute ganska mycket. Och på, liksom, på något av de här uppdragen då, antar jag, det framgår inte exakt hur de träffas, men hon träffar i alla fall honom. Och han är granne med klostret, så de har väl liksom sett varandra och sen så har de så här börjat prata med varandra typ. Och kärlek uppstår då mellan dem. Och de börjar skriva brev till varandra. Och de här breven skickas, eller vad man ska säga, ut genom ett fönster in i hans trädgård. Oh. Via någon slags repanordning.
Japp, det är det enda jag vill.
Japp.
Skicka brev.
Man vill ha en sån korg som det man vill ska man skicka verkligen ner, tycker jag.
Japp, 100%.
Mm. Eller kanske en klädnypa som...
Men alltså, hade på vi kunnat vis podda via korg på rep,
burk,
så hade
telefon
vi gjort det.
Exakt, absolut. Yeah. Och som man då liksom tänker sig, så är det kanske inte det lättaste att upprätthålla en relation när en av parterna bor i ett kloster. För det första så får man ju inte ha det. Och sådär. Men de får hjälp. De får hjälp att anordna deras träffar, eller vad man ska kalla det, av både andra nunnor, men också av en präst som arbetar i klostret, som visar sig vara Giovannis vän. Mm. På något sätt så lyckas de också ta på nyckel in till klostret, som de med hjälp av en smed får hjälp att kopiera. Så snart har då Giovanni en egen nyckel till klostret och kan väl typ komma och gå som han vill.
Okay.
Alltså det är så intressant.
Det är så intressant faktiskt.
Och de här kärleksmötena då mellan Virginia Maria och Giovanni resulterar så småningom i en graviditet.
Är det inte bra?
Barn, nej, det är inte bra. Det är inte bra. Men det här barnet då som hon väntar är tyvärr dödfött när det föds. Och även om det då får Giovanni och Virginia Marias relation att svalna lite, så fortsätter de att ses. Och ungefär ett år efter att det här barnet då har fötts, så alltså, nu är vi framme vid 1603, så blir Virginia Maria gravid igen. Och efter 9 månader så föder hon då en liten flicka som döps till Alma Francesca Margherita. Och hon får bo med sin pappa. Och
alltså, hon är liksom kvar i klostret?
Ja, för jag fattar typ inte riktigt. Alltså, kan man inte lämna då? Var det liksom... Alltså,
nu... Framförallt känns det som att, så här, vill de fortfarande ha en?
Jag skulle säga, sparkar de inte ut henne? Precis. Nej, men, liksom, men hon bor kvar i klostret. Uh-huh. Och Alma då, som är ju en oäkting, hon bor hos sin pappa, och han typ, det är väl någon sån här legal grej att han måste typ så erkänna henne som hans utomäktenskapliga barn och sådär. Men hon bor där. Och när Alma var 3 år gammal så började det storma lite runt hennes föräldrar, kan man väl säga. För några av de andra nunnorna i klostret börjar tröttna på det här smusslet som de tvingas vara del av kring Virginia Maria och Giovannis egentligen förbjudna relation.
Som typ har pågått så 5 år nu eller någonting.
Ja.
Så man kan förstå att de är lite trötta.
Ja, och det är typ också bara, hur smusslat kan det ha varit när hon var gravid och födde ett barn? Men jag vet inte.
Det här är liksom så första case av, första gången någon var så, dumpa din kille. Var liksom, det var en här historien.
Verkligen. Men så en av nunnorna i klostret kommer då till Virginia Maria och säger så här: nu kommer jag min sann att avslöja er relation. Jag är trött på det här. Och jag vet typ inte vad som skulle hända om hon avslöjar den då, för att jag vet inte hur hemlig den kan ha varit. Men hon hotar i alla fall om att så här, nu är det nog liksom, nu får ni sluta ses typ. Men Virginia, Maria och Giovanni ville absolut inte bli avslöjade. Oh, så tillsammans Och med hjälp av några andra nunnor. Och eventuellt den här prästen då, som är Giovannis vän. Så dödar de den här nunnan som har hotat med det här. Mm. De alltså mördar henne inne i klostret. På något vis. Och sedan säger Virginia Maria och Giovanni till de andra nunnorna att nu får ni vara riktigt tysta om vad vi har gjort för någonting. För om de yppar så lite som ett ord så kommer de gå samma öde till mötes. Och de blir ju såklart väldigt rädda och de håller då tyst om det. Men, eller jo, och när det kommer frågor då om var den här nunnan befinner sig, för hon har ju då inte av naturliga skäl inte synts till på ett tag, så säger de att så här, nej men det är faktiskt så att hon har rymt från klostret och vi har ingen aning om var hon befinner sig.
Okej, så nu är liksom hela klostret täcker ändå upp för dem, för att alla typ räddas, blir dödade själva. De har liksom hotat Guds främsta tjänare. Det är inte
bra. Det är exakt inte bra. Så. Nej. Och men trots då att alla liksom har svurit att de ska hålla tyst och sådär, så börjar det ändå sippra ut diverse rykten om vad Virginia, Maria och Giovanni har gjort för något. Och det sprider sig. Och medan ryktena sprids så mördas även den här låsmeden som assisterade det smusslande paret med att kopiera upp nycklar. Eller man kanske inte kopierade, han gjorde, smidde. Mm. Och det var väl antagligen då för att han hade för mycket insikt i vad som egentligen hade försiggått.
Japp.
Och ryktena sprider sig och till slut så når de ända upp till guvernören av Milano som sätter ett stopp för det hela. Ett år efter att de har mördat den här stackars nunnan så grips Giovanni och han ska ställas inför rätta. Innan rättegången så rymmer Giovanni. Så han kan liksom inte ställas inför rätta. För han är borta. Men när ärkebiskopen fick höra om det Virginia Maria och Giovanni hade gjort, så ville även han, eller så ville han att även hon skulle ställas inför rätta. Så Virginia Maria och den här prästen då som var vän med Giovanni och som har hjälpt dem med hela deras träffar och du vet allting. De förhörs och ställs inför rätta. Och det verkar typ ha varit så här tortyr... Någon form av tortyr inblandad för att de ska börja prata.
Yep.
Virginia Maria säger att det var djävulska krafter som har påverkat hennes omdöme. Och de får då utstå någon slags tortyr. Och till slut då så erkänner prästen också att han har varit delaktig i det här. Så det kom, liksom, de erkänner väl liksom vad de har gjort på något vis. Men hon påstår då att hon har varit påverkad av då djävulska krafter.
Och det gamla försvaret.
Jag vet inte. Jag vet inte vad prästen dömdes till, men Virginia Maria dömdes till något som jag typ tolkar som husarrest i klostret i 13 år.
Hon var kvar i klostret. De bara, kan vi snälla bli av med den här tjejen?
jag tror att det är det som hon får. Och det var kanske liksom lite mer inspärrad då liksom.
Just det.
I klostret. Och efter de här 13 åren så bor hon ändå kvar i klostret tills hon dör 1650.
Vad trötta de ska ha varit på henne.
Ja. Där är alltså, hon som ställer till den här skiten för oss.
Världens sämsta nunna.
Ja.
Alltså hon är så dålig.
Och hon är så dålig verkligen. Det är inte bra. Men hon tvingades ju också. Så det var ju inte hennes kall kanske. Hade det varit ett kall så hade hon kanske tagit en annan väg i klostret.
Kanske, ja. Mm. Okej.
Okay. Och Giovanni då, som hade ju då, han hade ju rymt från sin rättegång. Så han kan liksom inte stå inför det. Eller han kan liksom inte genomgå rättegång. Men han döms i sin frånvaro till döden. Och han kunde aldrig fångas in, eller vad man ska säga, för att avtjäna sitt straff, säger man väl inte kanske. Men för att få sitt straff. Men det sägs att han vid något tillfälle efter den domen hade fallit mördades av någon av i hans närhet.
Så man tror att han kanske fick sitt straff ändå, fast liksom
precis
på omvägen.
Mm. Och ja, precis. Så att det här var då Nun of Monza, Lady of Monza. Och den här historien har ju återberättats då i olika former, i böcker och filmer genom alla år. Bland annat en då ganska känd, eller man ska säga, jag hade aldrig hört talas om den innan, men från 60-talet, som jag har sett delar av. Och den var jättedålig. Men den heter i alla fall Lady of Monza. Och utöver att ha sett delar av den så har jag läst This Nun Got Pregnant Twice, Terrified Other Sisters and Convinced in Murders av Maria Milojkovic på medium.com. Massa olika Wikipedia såklart. 10 remarkable and bizarre crimes from history make modern day criminals look tame. På History Collection, skrivet av Khalid El Hassan. Och sen så har jag lyssnat på en podd som heter Ye Old Crime Podcast. Och avsnittet heter Nun of Monza. Och sen så har jag också hört, nej precis, det var den. Så, stopp.
Är det inte, alltså, stopp, blir är det inte, det är ju någonting som är så himla intressant och dumt och spännande med att folk har mördat av samma anledningar i alla tider. Förstår du vad jag menar? Typ? Att
jag
det här känns som ett sånt motiv som lika gärna kan vara 2013 typ.
Alltså verkligen.
Alltså så här, någon var på väg att avslöja min våran affär typ, och vi var tvungna att tysta dem, känns som så himla mycket typ. Alltså att det är typ ändå är många sådana fall som man hör om liksom. Och så är det så här, nej, det är så 1600-tal. Det är kloster. Det är en smed som gör en ny nyckel. Alltså det äldsta som finns, helt enkelt.
Nej, men helt sjukt ju.
This nun got pregnant twice. Tack snälla.
Lady of Monza.
Oh, shit,
alltså. Den här filmen då, första scenen i den är alltså typ är typ en sexscen i princip, som känns väldigt så 60-talig. Alltså det var bara typ att jag bara, what is this crap? Men den finns på YouTube om man är nyfiken.
Specifikt sexscenen.
Specifikt filmen.
Okej, bra. Uff, tack snälla.
Tack själv.
Nu är det min tur att berätta om ett fall som är väldigt mycket nyare än vad ditt var. Och väldigt sorgligt och hemskt också.
Okay.
Så att jag börjar helt enkelt så här. Marjorie Coles föddes den 22 oktober 1997 och växte upp i närheten av Richmond, Virginia, USA. Och hans mamma hette Karina och hans pappa hette Maurice, och de fick 4 barn tillsammans. 2 döttrar som fick namnen Michelle och Markeisha, och 2 söner, Maurice the second och så minstingen då, Marjorie. Och Marjorie är väldigt, väldigt nära sin mamma. Du vet, det är verkligen så här, ja men du vet, his best friend, den grejen. Och det slår förstås jätte hårt mot hela familjen, men också väldigt, väldigt tufft hårt mot honom när Karina dör i komplikationer efter en höftoperation sommaren 2014.
Okay.
Och Marjorie är då 16 år gammal och han är liksom alltså helt förstörd. Och han är så ledsen att hans systrar i perioder kommer att liksom oroa sig för att Marjorie är så djupt deprimerad att han kan vara liksom en fara för sig själv. Så att han har det verkligen extremt svårt efter hans mamma har dött. Liksom.
Mm.
Och hans systrar är liksom så här, de känns ganska mycket som att de kanske kliver fram i lite av en så modersfigurroll typ, att de är så här en positiv kraft, eller två positiva krafter i hans liv. Men han har också en annan person som betyder väldigt mycket för honom, hans flickvän Ashlyn Nicole Knight. Och Marjorie och Ashlyn har träffats på, alltså i bilden på deras high school, och de är verkligen så här head over heels i varandra, att det är så här, du vet, he's her person. Alltså det är verkligen så här jättekära och väldigt stöttande och har en väldigt, väldigt bra relation liksom. Och för Marjorie så är också konsten väldigt, väldigt viktig. Han är väldigt så här duktig på att måla, och framförallt så gillar han också att teckna typ karaktärer och figurer, och han drömmer om en framtid som kreatör inom tv-spel. Så att målet är väl helt enkelt att liksom teckna karaktärer i spel, helt enkelt.
Mm-hmm. Mm.
Och okay. För Ashlyn så råder det liksom inga tvivel om att så här, Martray har den talangen, men också det drivet som krävs. Att hon tycker att så här, han är jätteduktig, och alla i hans närhet verkar vara väldigt övertygade om att så här, den här drömmen han har kommer liksom gå i uppfyllelse. Men problemet är då att Martray har det tufft hemma. Som sagt är han 16 år när hans mamma dör. Och jag förstår det som att hans systrar, Michelle och Markeisha, de är liksom vuxna och utflyttade vid det laget. Det kan också vara så att Maurice, alltså hans äldre bror, också har flyttat hemifrån. Jag vet inte riktigt, men
det måste vara så tufft att vara ensam i det på något vis, fast man inte är det. Men...
ja, men också framförallt när det här händer. För att det som händer är att hans pappa Maurice börjar dejta sin kollega Denise Gay. Och hon flyttar in i familjen Coles hus en månad efter att Colin har dött.
Åh gud.
Och det verkar alltså, inte...
var i taktkänslan?
Nej, men jag vet. Det är fruktansvärt, verkligen. Också så här... även om det nu är så att hans pappa typ har träffat en ny kvinna och blivit jättekär i henne, flytta inte in henne hos din son i hans liksom super svåra sorg efter en månad. Jag har inte läst några källor som tyder på typ att det är så här, den här relationen har pågått innan, utan alla säger liksom att så här, när hon Corina går liksom bort och sen så alltså går det en månad och sen flyttar hon in. Det är så sjukt. Och Denise har då två döttrar sedan tidigare. En tjej som heter Latoya som är typ i 20-årsåldern. Och sen så har hon Alana som är 9 år. Och Martray är då i liksom, som sagt, väldigt djup sorg. Och han är också väldigt, väldigt besviken på hans pappas beteende. Men tycker till en början ganska, alltså ändå så här helt okej bra om Denise. Så typ så här, han tycker typ att hon är ganska snäll och typ ganska hjälpsam och sådär. Men... deras relation blir svårare eftersom Alana, alltså den här 9-åringen, börjar act out allt mer under sina, alltså de åren liksom när de bor tillsammans där. Och alltså hon, du vet så här, gör massa skit typ så, rymmer hemifrån, är jättebråkig och typ ljuger massa, alltså verkligen klassiska sådana grejer. Men i takt med då att åren går så blir hon också allt mer utåtagerande mot specifikt Martray. Och hon blir också våldsam. Och alltså hon är så våldsam att hon vid ett tillfälle hugger Martray i axeln med en sax.
Men skämtar du?
Och då är hon typ så kanske 11 år gammal, 11-12 typ. Och det här är ju liksom... så han har liksom det här hemma hos sig själv. Han kommer liksom inte undan det här. Man kan ju tycka typ att det här borde leda till någon slags så familjekris. Men det blir inte riktigt så. För att Denise får Martray att lova att inte berätta för sin pappa om vad som har hänt. Och det verkar som att det är typ... alltså att hon får honom att inte säga när Alana har typ gjort grej mot honom. Och han håller det liksom. Så han biter ihop och tar sig liksom... alltså, bara genom en allt mer kaotisk typ hemmiljö i kombination med den här stora sorgen liksom. Och jag tänker att det är nog, alltså att hantera det blir kanske lättare eftersom att han vet att så här, han ska dra ganska snart. För att när Alana är liksom så 11-12 så är han typ så 18-19 och börjar se då, alltså att han ska åka iväg på college kommer liksom allt närmare. Och nu är vi i 2017, så att Corina dör 2014, nu är 2017. Och Martray gör sig då redo för att liksom åka iväg på college. För han har blivit kontaktad av Full Sail University i Florida. Och det är en skola som bland annat erbjuder utbildningar inom just tv-spelsproduktion. Mm-hmm. Och de vill då att han ska ansöka till skolan. Och han ska så här göra ett inträdesprov. Han ska typ skapa typ någon slags papier-maché-mask som liksom ska visa typ, alltså du vet, hur han tänker kring karaktärer och så här, visa hans konstnärliga förmåga. Så att han ska ta med sig den, han ska skapa den här masken hemma, ta med sig den till skolan och sen, du vet, så här, få någon rundtur och typ genomföra intervjuer och sådär liksom. Och det här är då den 12 mars 2017 som han ska åka iväg till det här universitetet i Florida.
Så han ska ta bussen dit. Och det är liksom så här, det här är verkligen hans dröm. Den här sortens skola typ. Hans dröm för att framtid liksom verkligen inom räckhåll. Och som vanligt i den här podden så innebär det att det kommer hända hemska saker.
Ja.
Så dagen innan han ska åka så sover han över hos en av sina systrar. Och sen så lämnar hon av honom hemma i liksom Coles hushållet igen. Och där ska Maurice köra honom till bussen. Och jag tolkar det som att Maurice kanske jobbar natt och att han typ kommer hem på morgonen och då ska köra Marjorie till bussen. Men redan samma dag så börjar Ashlyn då, Marjories flickvän, misstänka att någonting har hänt honom. För han har slutat svara på hennes sms och han svarar inte heller när hon ringer. Och det är liksom extremt olikt honom. Alltså han skulle aldrig, du vet så, låta henne oroa sig på det sättet. Typ.
Nej.
Så att redan samma dag så tar hon därför kontakt med hans systrar och de blir också jätteoroliga typ direkt. För att de misstänker då att deras bror kan ha gjort någonting för att skada sig själv. För att han har också ganska kort in på den här dagen pratat om att så här, men du vet, sagt så här hemska saker om att så här, jag önskar att jag var med min mamma. Alltså du vet, sånt liksom.
Oh.
Och de vet och är också medvetna om hur tuff hans situation är hemma. Liksom. Mm. Så att Marjories syskon börjar leta efter honom och de får snart reda på att Maurice aldrig har kört honom till bussen. Utan han har kommit hem från sitt jobb och Marjorie har då inte varit där. Så då har han bara gått och lagt sig. Och sen liksom inte gjort något mer med det typ. Så Michelle och Markisha, de letar på sitt håll. Och samtidigt bestämmer sig Ashlyn för att göra sina egna efterforskningar när då liksom dagarna går och Marjorie fortfarande inte har hört av sig. Så hon och Marjorie gjorde någonting som alltid ändå förvånar mig när par gör. De delar en mailadress.
Jag har aldrig hört någon göra det. Det är typ det sjukaste jag har hört.
Men du har hört ändå folk som typ delar Facebook-konton.
Alltså det är för konstigt.
Ja, jag vet. Det är verkligen speciellt. Också för att de är så här typ 19-20 år gamla och det är 2017. Det är inte så, du vet, 97 liksom. Men de gör det i alla fall. Så Ashlyn går in på den här mejlen och läser då korrespondensen mellan den här skolan och Marjorie för att liksom så hoppas typ få reda på någonting mer. Men hon reagerar direkt på en grej som hon tycker är jättekonstig. Och hon börjar misstänka att någonting är fel. För att det här mejlet har kommit från en Gmail, ett Gmail-konto.
Nej.
Och hon är så här, det, om det kommer från en skola så ska det ju vara typ så här .edu, alltså education typ. Så att hon bara, det här är liksom, det känns jättekonstigt. Varför skulle de bara ha, det här är så ett universitet, varför skulle de bara ha en liksom en Gmail typ? De hör också av sig till skolan och där finns det ingen som har liksom hört talas om honom eller du vet, känner överhuvudtaget till det här inträdesprovet eller att han ska komma dit. De har ingen aning.
Liksom. Gud.
Och efter den upptäckten så tar hans systrar då kontakt med polisen. Men polisen säger att så här, han är 19 år gammal. Han skulle åka iväg, du vet, och börja på college typ, eller skulle söka college. Han har nog bara, du vet, stannat i Florida. Han är vuxen. Vi kan inte göra någonting typ. Och Maurice säger också att han är, alltså pappan är inte heller orolig typ. Så att jag tänker att det är också så här, du vet, spär på polisens reaktion.
Ja.
Så att det gör då att veckorna, alltså det börjar gå liksom veckor och ingen hör från Marjorie. Så den 2 april 2017, det är alltså 3 veckor senare, så tar en man som heter Larry Anderson en lunchpromenad i ett litet så här skogsområde. Liksom lite bland så träd och buskar typ i, som ligger typ i ett industriområde där han jobbar. Och han får då syn på en stor grå plastlåda. Och när han typ kommer närmare så ser han att det sticker upp typ en sneaker ur den här plastlådan.
Men jag orkar inte.
Och han tänker så, han bara, men det kanske är någon som typ har dumpat massa kläder där. Typ. Jag ska kolla vad det är för någonting. Men när han då öppnar så ser han då istället en ung svart man som är liksom så här, alltså verkligen så här ihoptryckt typ, nedtryckt i den här lådan typ. Han ringer då polisen. Man hittar inget blod. Man hittar inga, liksom, inget spår av våld. Inga försvarsskador. Man hittar heller inget ID-kort. Du vet, inga så här tatueringar och sånt som man kan liksom, identifiera personen med. Men de får då en träff i databasen ändå. För att de får upp Martrays saknadanmälan från ett par veckor tidigare. Och kan då identifiera honom med hjälp av hans körkortsbild. Och han har då dött av kvävning. Men rättsläkarna kan inte avgöra om han har dött för att någon har liksom, alltså strypt lufttillförseln, alltså att han har blivit strypt. Eller om han har dött för att han har lagts i den här liksom lådan. Däremot så hittar man både GHB och trazodon i hans blod, vilket båda två då, båda de här preparaten, alltså sänker typ andningsfrekvensen. Så att det verkar som att någon har liksom gjort så att han ska sluta andas liksom. Och sen då också kvävt honom typ. Så när nyheten om att man har hittat Marjorie's kropp sprider sig på polisstationen, så tar en, alltså en chef på liksom en annan avdelning kontakt med en av dem som leder utredningen av mordet på Marjorie. Och den här chefen minns att en, alltså två av hans poliser har lämnat in en rapport 2 dagar tidigare som han tror kan vara intressant för det här fallet då. För den 31 mars så svarar 2 uniformerade poliser på ett nödsamtal om ett påstått inbrott. Och det här samtalet kommer då från Maurice Coles och Denise Gays hus. Och det är den nu 12-åriga Alana som öppnar dörren. Men och det är också hon som har ringt polisen. Men hennes stora syster Latoya är också där. Och hon säger att Alana, alltså ingenting har hänt liksom. Och det här är typ classic Alana. Alltså det är sånt hon gör typ. Hon gör massa skit. Så nu har hon då ringt polisen och påstått att det är ett inbrott hemma hos dem. Och hon är jättearg på sin syster för att hon har gjort det här. Och poliserna har också träffat Alana innan. Så de vet om att hon är liksom, du vet, jävla hellraiser typ. De har träffat henne i samband med att hon har typ rymt hemifrån och hon har ljugit massa. Alltså det har liksom varit massa skit kring henne då. Så att de vet om att så här, hon har betett sig illa innan. Men de bestämmer sig för att så här, okay, men vi får väl ändå då så här, vi får prata lite med henne. Så de delar upp sig. Ena polisen pratar med Latoya, den andra polisen pratar med Alana. Och när de står utanför huset så säger Alana så här: nej, okej, okay, det har inte varit något inbrott. Men jag har ringt polisen av en annan anledning. Jag vill berätta att min mamma och min syster mördade min styrbror.
Va?
Och hon säger då att hon har vaknat av ett skrik och liksom gått ut från sitt rum och sett hennes mamma och hennes syster sitta ovanpå Martrey och kväva honom. Och det här har liksom skett i hans rum då. Och hennes mamma har sagt så här: han har sett henne och varit så här, han fick en mardröm typ, han vaknade med panik, vi måste lugna honom, gå och lägg dig igen. Så hon har gått och lagt sig igen, men har hört ett liksom så här släpande ljud uppe på deras vind, och då återigen liksom smygit upp och sett hur hennes syster har dragit en stor grå plastlåda liksom från vinden typ ner och ut i huset typ. Och poliserna tror inte på henne då, eftersom hon har det här liksom ryktet om sig. Så de skriver ner vad som har hänt, men det liksom görs ingenting mer med det, för att de räknar med att hon bara hittar på allting då. Men det gör ju att det finns åtminstone en rapport som nu då poliserna som jobbar med Martrays mord liksom kan kolla på. Så att de har liksom då ett möjligt vittne, men det är en 12-årig flicka som har liksom redan haft massa problem med polisen. Det ser inte toppen ut liksom. Men du vet så här, hennes beskrivning av den här plastlådan stämmer typ exakt överens, och polisen bestämmer sig då för att kolla närmare på Denise. Och hon har, visade sig, ett långt liksom brottsregister. Hon har dömts framförallt för, du vet, så här, bedrägerier, lite så check fraud och sådana saker, men de är ändå alltså ganska grova brott, alltså sådana, vad heter det, felonies liksom. Och hon har också suttit inne i flera stater. Vad jag har förstått så är inget av det hon är dömt, alltså hon har aldrig dömts för våldsbrott, vad jag har förstått liksom. Så att det är ju ändå en helt annan typ av brott liksom. Men Polisen reagerar i alla fall på att hon har liksom ett liksom långt brottsregister. Typ. Och de tycker också att Maurice beter sig konstigt. Att han typ inte så här reagerar på att hans son har varit borta i flera veckor. Typ. Att han inte verkar vara upprörd över det överhuvudtaget. Så därför bestämmer sig polisen för att göra någonting som jag typ... Jag vet inte om jag någonsin har hört talas om det här. De bestämmer sig för att inte berätta för Martrays familj att de har hittat hans kropp.
Okay.
För att de är då övertygade om att hans mördare finns bland dem. Och det de gör då är att de sätter upp en övervakningskamera vid platsen där Martrays kropp hittades. Och fjärde dagen av liksom övervakning så ser de, får de bilder på hur en bil stannar på vägen liksom, som går förbi den här platsen precis. Och de ser en person i jacka med så här uppdragen huva gå förbi kameran. Och det går liksom inte att avgöra vem det är, men bilen på vägen matchar Maurice. Men han är på jobbet vid den här tiden. Och man börjar då misstänka att figuren på, som man ser på bilderna, är Denise som har tagit eller lånat Maurice bil. Så misstankarna mot henne liksom stärks och de kollar då, du vet, så här, vilka master som hennes telefon har pingat, och det liksom stämmer överens med både dagen då man tror att Martrey mördades, men också den här dagen när man har sett den här figuren vid brottsplatsen. Och snart får man också ytterligare teknisk bevisning. För det visar sig att mailen från Full Sail University har skickats från samma IP-adress som Martrays svar i samma liksom konversation. Så det verkar som att Denise har alltså skapat den här Gmail-adressen och liksom suttit i typ andra rummet och typ bjudit in Martray till den här skolan. Och man hittar också bevis som tyder på att Denise har haft tillgång till de här preparaten som man hittat i Martrays blod. Alltså det är någonting med att hon liksom får honom att tro att hans dröm är på väg.
Och han ska göra en mask.
Jag vet.
Och, alltså jag blir...
jag vet. Det gör så jävla ont, verkligen. Så att man tror... att hon har erbjudit sig att hjälpa honom med den här masken, och när de har typ gjort det så har hon drogat honom med de här preparaten då. Och att hon och Latoya sen tillsammans mördat honom och gjort sig av med kroppen. Och man tror att, du vet, hela den här historien med skolan är för att alla ska tro att han har åkt dit, helt enkelt liksom. Och att man därför inte ska leta efter honom. Men den 10 april, så nästan en månad efter att Martrey försvann, så grips båda två. De förnekar allt, och vad jag förstår det så fortsätter de att liksom förneka allting. Men efter förhör med typ familjemedlemmar så tror polisen att motivet kan ha varit att Denise grepp om Maurice, alltså pappan, liksom, alltså de träffades när han var väldigt, väldigt svag för att hans fru hade precis dött. Och nu har typ åren gått och han har börjat bli starkare. Och du vet, det finns tanke om att hon då har liksom tappat kontrollen över honom.
Just det.
Och han behöver inte henne på samma sätt längre. Och Martrays systra tror att Martrey helt enkelt så här, han är typ den sista stora påminnelsen om Karina, alltså om Maurice liksom liv tidigare, och hon vill göra sig av med honom för att liksom han inte ska vara där som en påminnelse typ.
Så det är för...
Det är så mörkt. Det är så jävla jävla mörkt. Så i först har man en rättegång, men i den så kan juryn liksom inte komma överens, utan det blir sån deadlock. Och därför så får man då ta om rättegången. Och till en början så har Maurice inte samarbetat med polisen, för han vägrar tro att hans tjej har mördat hans son. Men efter att han har typ så suttit med under den första rättegången och hört alla bevisen, hört alla vittnesmålen, så bestämmer han sig för att jobba då tillsammans med polisen. Och alltså till slut så bestämmer han sig då för att lämna över bland annat så här Denise mobiltelefon, och då kan man typ återskapa konversationer som man inte kunnat se innan, där Latoya och Denise bland annat så här pratar om den här dumpningsplatsen. Så att hon är, det är typ att de har börjat misstänka att polisen vet, alltså vet någonting, så att Denise ska åka dit och typ så här kolla och kanske flytta den själv, och de pratar om så här: jag tror inte du kan flytta den själv, den är för tung, och du vet, lite sådana saker som man tror då handlar om det här. Och sen så kommer det också ett sms där hon bara skriver typ så här: du vet, den är inte här liksom. Så man tror att de liksom diskuterar det helt enkelt. Och man kan också, du vet, hitta så här Google-sökningar så som de alltid gör. På så här, hur gör man sig av med en kropp och typ massa sådana jävla grejer liksom. Och så det finns ju ganska mycket teknisk bevisning, liksom ganska så starka, både teknisk bevisning och liksom sån ganska stark indicierkedja typ. Men utöver det så har åklagarna också sitt stjärnvittne. För den nu 13-åriga Alana vittnar mot sin mamma och sin syster och pekar ut dem som Martrays mördare. Alltså att de ens, att hon ens får vittna. Hon sitter typ i ett annat rum och är med via länk sådär liksom, men det är ändå att hon vittnar mot sin mamma och sin, alltså, sin syster är verkligen Så till slut då, allt det här sammantaget leder till att Denise Gay i maj 2018 döms för överlagt mord till livstidsfängelse, och Latoya, som då är, hon var 23 år gammal då, döms också för överlagt mord, och hon får 30 års fängelse. Och Martrays systrar är ju liksom, de är ju jätteupprörda över att polisen höll det faktum att han, att de hade hittat honom från dem liksom, att de typ ändå hade något slags hopp, eller du vet, att man, att de inte fick reda på det så fort de visste liksom, vilket man ju verkligen verkligen kan förstå. Alltså det måste vara helt fruktansvärt verkligen. Liksom att veta att så här, de visste hela tiden att han var död typ. Så att de, även om de förstås är liksom glada att justice was served typ, så känns det alltså ändå som en sån fruktansvärd grej verkligen. Och jag har då framförallt sett serien Killer Motive som finns på Hayu, min bästa streamingtjänst.
Jag ska precis det.
Exakt. Det är säsong 2, avsnitt 9, som heter The Art of Death. Men jag har också läst Oxygen.coms som handlar typ om det avsnittet. Som har rubriken Woman Forges Art School Email to Lure Boyfriend's Teen Son to His Death. Av Joe Dzamonovic, kanske. Hittade på. Sean Gorman har skrivit om rättegången för The Roanoke Times i artikeln 13-year-old witness testifies in case where victim was suffocated and stuffed in a rubber storage bin. En fruktansvärd rubrik. Och sen så har jag också läst Visva Vanapallis artikel för Cinemaholic som heter Where are Denise and Latoya Gay now? Så det var mordet på Martin Coles.
Men det är sorgligt. Väldigt, väldigt sorgligt.
Ja, det är så himla, himla hemskt. Och både hans systrar verkar så jävla, de är, känns så jävla fina. Typ hans tjej också med i det här avsnittet. Det är verkligen gut-wrenching typ.
För mörkt, ja. Karin, tack för att du berättade den jättehemska och sorgliga historien.
Tack för att du ville lyssna.
Så bra. Och tack till alla som har lyssnat. Även denna vecka är vi glada att ha er med ombord.
Japp, det är vi. Och ni glömmer väl inte bort att vill man lyssna på Mord mot mord redan på onsdagar så släpper vi avsnitten då i Podplay-appen. Man kan bli medlem där.
Exakt.
Det kostar ingenting, så får man det på onsdagar. Alla andra ställen på torsdagar.
Precis. Ändå bra grej.
Ja, exakt. Men vi hörs väl igen nästa vecka helt enkelt. Okej.
Okay. Hej då.